Genom åren genomgående har ju majoriteten av våra spelare varit ifrån stan. Ifrån stan.
Ja, men presentera mig själv. Jag heter Staffan Tapper och är en ur MFF-are. Jag har spelat hela mitt liv som pojklagsspelare i MFF. Jag slutade 1979 med året då vi gick till Europacupfinal och förlorade mot Nottingham. Jag har spelat 400 matcher, nästan 100 mål. Kommer från en MFF-familj. Både min far och min dotter är MFF-are och har spelat allsvensk fotboll. Så att hör väl till de här ur MFF-arna kan man inte komma ifrån. Ja, och detta är då, har jag bett att ta ut alla tiders MFF-11. Och då har jag väl förstått att jag får välja ena från 1910 och fram till dags datum, va?
Jajamensan, helt rätt. Så, men vi börjar så här. Ska vi börja med formation? Hur vill du att MFF ska, alltså hur vill du att din dröm 11 ska spela?
Det har ju blivit väldigt mycket siffror i dagens fotboll. Och nu pratar vi alltså 2022. Och man kanske ska akta sig lite grann, för att i min filosofi så gäller det att ha, så att säga, kanske 11 spelare som passar ihop och kan liksom lösa uppgifter både offensivt och defensivt. Men, och samtidigt ha vissa egenskaper så att det blir bra i totalen. Och bara sätta det i system, man är ju väldigt benägen till det. Kanske är 4 eller 5, 3, 2 eller vad det nu är för någonting. Jag tar hellre ut laget på ett sätt så att jag tycker att jag använder spelare där jag behöver dem. Jag menar, ska vi börja direkt så
vi börjar direkt. Vi kastar in en målvakt. Vi börjar där bakifrån.
Ja, så blir det kanske lättare att förstå det när jag pratar om spelare. Målvakt tycker jag är outstanding. Det är Janne Möller. Målvakt som spelade på min tid, som var lite i skymundan för Ronny Hellström och Göran Hagberg. Gjorde inte så många landskamper, men som målvakt och som målvaktstyp väldigt underskattad. Stod ju många år när jag själv spelade, och det var ju framgångsrika år. Va? Så det är alltid svårt också att glänsa som målvakt när man spelar i ett framgångsrikt lag. Det är också så att när man har varit med målvakt, och jag kan ju jämföra honom väldigt lätt med exempel Ronny Hellström och Göran Hagberg och så vidare, eftersom jag har spelat med dem i landslaget väldigt många, 2 VM till och med. Och när man då tittar på Janne som målvakt, och inte minst på träningarna, när han är på humör. Janne är en stor målvakt, han är ju längre än mig, han är 1,96 nästan, va? Och väldigt duktig att komma ut. Va? Så när man kom mot Janne ensam på något vis, och han kom ut den här stora bläckfisken, så fanns det liksom inga utrymme att göra mål på honom. Va? Och lite humörspelare, han var på det viset också. Han hade också en egenskap som är vidunderligt, tycker jag, det är att han var en gammal handbollsspelare också. Va? Det innebar att när han tog bollen kunde han kasta den över mittplan väldigt snabbt. Och en del i, så att säga, man pratar ju mycket idag om omställningar och duktiga på fasta situationer. Man glömmer gärna liksom att sånt fanns ju även längre tillbaka i tiden. Man trodde liksom att det gjorde man inte. Vi hade ju en bit när motståndarna hade hörna. När de slog hörnan och bollen var på väg in, och det var en sån boll som Janne sa, den tar jag, då stack vi.
Ja, ja, han hade, så när ni hörde den tar jag från Janne, då var det bara att dra alltså. Då hade han den.
Då hade han den. Och det innebar ju så att säga att de andra skulle ju, där gick några sekunder när de ändå skulle anfalla mot den bollen. När sen Janne tog den och vi var på väg, så hade han ju den förmågan och kunskapen att kasta den bollen nästan på fötterna på någon. Så vi gjorde ju väldigt många omställningar som var livsfarliga. Vilket innebar att när man då skulle börja analysera hur man skulle stoppa detta, så var det liksom på något vis att springa hem innan Janne tog bollen. Och då har man ju ett stor fördel, helt klart.
Ja, ja, men det blir ju, de andra ska ju också veta då. De ska hinna tänka att han tar, tar han bollen eller tar han inte bollen. Det är klart tvekan i deras anfall då.
Mycket psykologi i det också, liksom, att hur vi ska försvara. Så att det är ofta så i fotboll att man säger, ja, men det vet vi om. Det är ungefär när jag själv spelade. Vi visste om att jag slog inlägg på första och bortre stolpen. Man ritade i tidningarna, man berättade i tv och allting. Men det gick inte att stoppa. För där kommer ju mänsklig faktor. Man ska ju stoppa den på planen, va? Du ska inte stoppa den i tidningen eller i tv eller här på radio. Det är lätt att stoppa den, va? Rent teoretiskt. Men då sen ska jag gå ut och öva hur ska vi göra för att stoppa den praktiskt. Då är det mycket svårare.
Och sen två gånger av tio så gör du inte det.
Nej, det räcker.
Det räcker. Men då har vi Janne Möller som målvakt. Ska vi ta upp oss till backlinjen lite, Janne?
Ja, alltså jag väljer tre backar. Jag är glad för att bygga ett försvarsarbete. Jag tycker om att man ska liksom på något vis att vara noga med hur man försvarar sig. Och så att säga, inte skänka och inte gå bort. Så jag väljer tre mittbackar. Mm. Tre mittbackar i, ska vi säga, kanske till och med i olika åldersgrupper. Jag väljer Pontus Jansson, jag väljer Christer Christensen och Patrik Bjärred Andersson. Jag väljer tre mittbackar som är bra försvarare, bra huvudspelare och bra man mot manspelare. Och min tanke är att har man tre sådana mittbackar, ja, då behöver man inte så mycket mer att försvara sig med. Alltså just försvarsmässigt, när du är, och du kan räkna så när man anfaller, om det är förr eller idag, så det är sällan anfallarna blir i övertal. Jag menar att de kommer fyra mot två eller tre mot en, utan oftast är vi i övertal. Har vi tre sådana mittbackar och de är tre mot dem, så gör de inte mål. Då ska det vara ett misstag. Och det gör vi alla. Det kan vara ett självmål eller någonting annat. Men de gör inte mål i rena spelet. Tre mot tre mot de mittbackarna. Och de har de här försvarsegenskaperna också. Så att inte bara att de så att säga är bra försvarare. De är duktiga på att försvara. Alltså de här bitarna som man idag tycker jag underskattar. Alltså försvarare som är bra på att blocka inlägg. Täcka skott. Nicka bort, vinna närkamper utan att göra frisparkar.
Ja, det är ju en väsentlig del, ja, att inte dra ner någon. Ja, man kan ju vara sen på det och behöva tackla och dra ner folk. Ja, det är inte försvarsarbete.
Men det har att göra med det. Alltså, de här tre spelarna, de glidtacklar inte. De står på benen. Kan bli ytterligheter, va? Men de är väldigt noga med det. De går inte bort sig. Och de kan arbeta tre ihop. Tror jag. De har ju aldrig spelat ihop. Så.
Det är svårt. Men det är vi fortsätter. Hur är de på fötterna, de här tre?
Ja, men de kanske inte är världens bästa i den biten, så att säga. Men deras jobb i nästa läge är ju att spela bollen till någon av de andra spelarna framåt. Eller spela en längre boll. De har alltså huvudsaken. Deras huvudsak är att försvara tillsammans med Janne. Och det är blocket tre sådana försvarare med Janne. Ska jag göra det? Ska vara enormt svårt att göra mål. Det ska vara mycket höga prestationer. Eller individuell skicklighet. Eller ett misstag.
Vad säger man om psyket på de här tre? Det känns ju ändå som tre stycken som är rätt så tuffa. Alltså som är rätt så aggressiva backar. Eller rätt så tydliga med vad de vill.
Ja, i min värld så hade de skrämt de flesta. Även innan matchen börjat. Och det är egentligen liksom att ändå stå i löpargången och säga, åh fy fan, nu ska vi möta de tre mittbackarna.
Ja,
de skräms ju inte för någon. Det kan jag ju tala personligt.
Nej, jag tror
det är en oerhört viktig bit. Det är, ja, en mental bit. Det är ju lite malmitiskt över den här lagställningen. Det kan jag inte komma ifrån. Liksom, att, de ska inte komma hit här och tro på något vis. Och den här mentaliteten som finns i de här vägarna när vi sitter här uppe på museet, att vi går alltid för att vinna, va? Och att vi går hårt för att vinna.
Ja, det är ju verkligen tre MFF-hjärtan.
Absolut. Men det är ju en viktig bit när vi ska ta ut det MFF-hjärtan.
Absolut, absolut.
Det är viktigt i all fotboll att man har mycket mentalt hjärta med sig. Nu har det blivit förändrat med tiderna. Lagen blir ju mer så att säga internationella. Det kommer influenser från utlandet, både tränare och spelare. Och man är inte kvar så länge i laget. Det har skiftat om. Men jag tror fortfarande på. Men det har syns tydligt de sista åren. Det har ju blivit någonting här med hemvändarna som också har visat sig, inte bara i MFF utan även i andra klubbar.
Så är det.
Gör väldigt mycket, inte bara på plan utan även utanför plan. Mm.
Ja, just som du säger, i spelargången är det tufft att möta. Det,
när man ser de tre står där med då Janne Möller så kan man ju känna av att ja.
Är det inga små pågar?
Nej, det är inte heller. Det kan man ju också vända på det när vi då i andra ändan får kanske farliga frisparkar, hörnor och så att säga situationer. Så har vi ju tre spelare som verkligen kan gå in i boxen och hota, så att säga, med sin extrema bra förmåga att nicka.
Ja, men det är ju en härlig backlinje. Ska vi ta oss upp ett steg då? Vem ska de dra bollen vidare igenom?
Ja, jag börjar istället med de på ytterkanterna på vänster sida och höger sida och väljer. På vänster sidan så väljer jag också en spelare som kom fram på min tid som heter Ingmar Erlandsson. Som spelade i många år. Kom från Glimåkra. Var från början lite vänster ytter men skolades om lite till back. En väldigt, väldigt modern back tyckte jag. Och en offensiv och väldigt fin karaktär. Vänsterfot som är suverän och hela tiden, man kan säga en korridorspelare som kan spela både upp och neråt hela tiden. Beroende på lite grann hur man behöver falla hem. Och det här med de tre mittbackarna som jag pratar om egentligen styr och bestämmer hur offensiv han blir. Mm. Men ändå en spelare som då inte bara är duktig på fötterna, är oerhört klok. Det är så viktigt att ha spelare som kan ta bra beslut, inte bara på plan utan utanför plan också tycker jag. Som vet vad som är min uppgift och hur laget ska fungera. Så Ingmar Erlandsson är rätt gjuten tycker jag, som en vänsterspringare, om man kan uttrycka sig på det viset.
Mm.
Sen på andra sidan där vill jag spela, kanske jag vet inte om du kommer ihåg honom, men en spelare som heter Kjell Rosén. Kjell Rosén är en spelare som spelade på, jag tror han debuterade kanske 1939-40 MFFs A-lag i Årsbarn med min far, alltså född 1922. Är alltså en extrem mittfältare. Men 1948 när Sverige tog OS-guld så hade man så många bra spelare så det var svårt att placera dem. Och det innebar att en spelare som fick spela vänster ytter hette Nisse Lidholm som också var en mittfältare vad man kan kalla. Och en spelare som Kjell Rosén som också var mittfältare fick spela höger ytter. Och båda gjorde det med en fantastisk bravur. Och då fick jag ändå tanken att en sån spelare som Kjell Rosén måste man nästan ha med i laget. Han var ju sin tids bollvirtuos, brasilianer. Jag kommer ihåg min far berättade att han kom hem, de hade varit på turné i Brasilien 49 och de kom hem och spelade allsvensk match här. Så hade han lärt sig hur man dämpade bollen med gumpen. Alltså kom en höjdboll så dämpade inte med foten utan han lät den studsa mot ena gumpen. Så den dämpas på det viset. Och då blev jag, fast han sa det var ju otroligt. Alltså det var ju en sensation. Och jag har förstått, men många har pratat om att han var så långt före sin tid i all fotboll. Så att han, jag kände honom sedan han var tränare i juniorlaget med FIFA. Så att säga ledare i styrelsen. Så att, ja, blev värvad till Torino 1950 som proffs. Min far var i Italien. Så att hans grabb Sven Rosén spelade jag med i juniorlaget. Så att han väljer jag som höger ytter. Lite ovan plats för honom. Men jag tror att han är en sån legendar och sån spelare som hade löst det på ett perfekt sätt.
Ja, det är ju det. Det finns ju de spelarna som kan flytta runt. För att, för att de har den kvaliteten ändå. Liksom.
Absolut. Även naturen är min... Jag väljer naturligtvis inte att diskutera mitt eget namn, men jag hör till de spelarna som spelat på alla positioner i MFFs avlag, utom målback. Jag har spelat mittback 2 år till guld, spelat högerback, mittfält och jag har spelat på kedjan. Så att det är bra med vissa spelare att ha, som man vet de kan klara. Och även flytta om under en match, så att säga, med sådana spelare som Kjell Rosén. Det kan hända saker och ting, va? Då kan man flytta Kjell Rosén väldigt, väldigt lätt. Så att jag tycker det är ett intressant alternativ att få in honom på en kant som man visade i OS att han var fantastisk, både målgörare och passningsläggare och var med och vann guldet. Stor del honom.
Ja, ja men det är ju alla tiders MFF elva, så det är ju det som är idén att blanda dem.
Absolut.
Så det är helt rätt. Helt rätt tänk. Då har vi ett inom mitt fält kanske.
Ja, vi har ett inom mitt fält. Då ska jag ha tre spelare som jag vill välja så att säga. Och för mig är det precis som mina backar. Det är hårt arbetade spelare. Fotboll är ju, man brukar säga att det är en löpsport. De här 90 minuterna, då har bollen kanske max 2 minuter. De här 88 springer du. Kämpar, positioner, var ska jag vara, vad händer och så vidare och så vidare. Så de tre jag väljer på mitten, det är kanske rätt så självklart Bosse Larsson. Men jag väljer också Stefan Schwarz. Och så väljer jag en spelare som heter Bengt Lindskog. Bosse behövs kanske inte så där mycket presentation, speciellt inte om detta är en podd som riktar sig mycket till våra Malmö-fans. Men ändå, Bosse är Bosse. Och också en spelare som kan spela var som helst. Började med FF juniorlag som mittback. Sedan gick över och blev en vass forward. Men slutade sin karriär som en fantastisk mittfältare. Och sen spelare som du kan använda, som vi också använde under 79-äventyret, på alla de här tre platserna. Och Bob hade han alltså både på mittfält och i kedja och i försvar. Så att Bosse är outstanding på något vis. Jag har spelat så mycket med honom och lärt känna honom så väl att en jättestor personlighet. En 100% professionell spelare. Man kan inte bli mer professionell i fotboll än vad Bosse är.
Han är väl också, alltså man pratar ju, många pratar gärna om att den stora liksom från MFF är Zlatan och så här, men det är han ju inte i Malmö.
Nej.
Här är det Bosse som är störst.
Ja, men Bosse är Bosse. Det räcker liksom. Folk kan tycka och tänka om Bosse och man hör inte av honom, man går inte på match för han är inte så intresserad. Nej, men han var likadan då ju. Han har inte förändrats. Det folk vill att han ska förändras kanske på ett visst sätt. Men Bosse är Bosse. Och han är ju det här professionella. Man kunde liksom tro ibland när det var match eller skulle vara precis som, jag oftast jämförde han med, kanske en dålig jämförelse, men som en travhäst ibland. Kan vara hur lugn som helst på något vis. Så går ut och ser loj och lite likgiltigt ut. Men när loppet satt igång, va, så är det precis som att puff, det var då, knäppte till någonstans i hjärnan på honom. Då blev han en vinnare. På alla sätt och vis. Va? Och så var han etta. Och sen var han, ja, satte man in han i båsen igen, tvättade av han lite grann. Så där, lite grann.
Ja, så men att, det är intressant den här mentaliteten. Ja, att kunna snäppa på den och släppa av den. Och liksom, okej, nu ska du in och göra det här. Ja. Och så gör man det. Men är det, du säger han är likadan nu som när han var 20 år. Är det, kan det också vara en del i att man är så bra på något sätt? Att man har en lekfullhet fortfarande? Att man inte, att man är den man är liksom bara?
Ja, men det, för mig är det en oerhört personlighet. Att man är den person man är. Man står för det ungefär. Va? Att, han tittar på fotboll och följer fotboll, men han går inte på matcherna. Det är många spelare som inte har gjort det, så att säga. Och då kan vi som är då engagerade och går på matcherna tycka, men fan, det är konstigt. Varför gör han inte det? Va? Men han har aldrig gjort det. Va? Men han är ju jättefotbollsintresserad. Så där, han är ju självklar. Sen Stefan Svartz är ju också en sån här arbetsmyra, precis som Bosse. Fantastisk. Alltså också defensiv mittfältspelare. Som sliter hårt och tufft och spelat ut i Europa mycket. Gick ut som ungdomsproff tidigt. Men vad säger han också i Benfica? Han var ju Arsenal och så vidare. Gjorde ju succé i landslaget tycker jag också. Så att, ja.
Han ber ju inte om ursäkt heller för sitt nej, spel nej. Om man säger så.
Nej, nej. Och jag är tillbaka till dig när motståndarna ser laguppställningen. Så bör man rygga till lite grann. När man
spelar inte han också en match med brutet ben en stund innan de plockar av honom?
Jo.
Jag för mig det i alla
men
fall.
Men det är vi fler som har gjort. Ja. Jag själv har blivit avsakad till ett vadben när det var en kvart kvar och spelade med det matchen ut. Så att det är när man är inne i någonting va, i när man skador och i varm och så utfallet kan bli lite annorlunda där. Så att det är inte bra va, men det är inte så konstigt egentligen. Vissa typer av människor. Men Svart är ju en han är ju är också en sån enormt professionell människa. Så att, så. Just det attityden också, har varit professionell, precis som Bosse. Kommer lite från tysk fotboll båda och så har med sig hem. Och jättesvåra. Och så svåra är när det gäller närkampsspelet. Alltså, de är oövervinnliga där båda två, va? Helt klart.
Det är väl lite grann med den här. Man kan ha en dålig dag med sin talang, men man kan aldrig ha en dålig dag om man gör sitt jobb.
Ja, ja. De gör alltid sitt jobb. Och du behöver inte berätta det för dem att de ska göra sitt jobb, utan de gör det. Det finns någonting i dem, så att säga. Helt klart. Sen kompletterar jag då de här två arbetsmiljöerna med en av de mest eleganta och finurliga fotbollsspelare i svensk fotboll som är oerhört underskattad, som heter Bengt Lindskog. Som gick ner som proff till Inter. Jag tror han gick dit där 55-56 och var 10 år, var lagkapten i Inter i Italien. Kom tillbaka hem här till Malmö och spelade då i IFK Malmö 67-66. Ja.
Ja, solen har sina fläckar.
Ja, förvisso. Och mycket för jag väljer honom för att han är en av de värsta motståndare jag har mött. Jag var själv 19 år och uppflyttad. Detta är 67. Spelar jag och vi spelar en träningsmatch mot IFK Malmö innan vi ska åka på ett träningsläger i Vejle i Danmark under Antoni Duran. Erik Persson är på gamla IP. Och vi förlorar med 6-3 mot IFK Malmö. Och på mitten spelar alltså Bengt Lindskog i IFK Malmö. Och jag spelar i MFF tillsammans med som heter Anders Svensson. Jag har aldrig känt mig så chanslös i 90 minuter. Den här personen, alltså Bengt, va? Han var lång, 1,95 lång, stor spelare, kraftig. Vidunderlig teknik och skott. Han hade allt, tyckte jag, som fotbollsspelare. Och liksom du kom inte in på honom. Han var höll undan som en liten, ja, en disktrasa ungefär. Va? Så jag blev så enormt imponerad av honom. Jag var det innan när jag sett honom. Men jag fick möta honom också och märkte, fy fasingen, alltså, vad bra han är. Och det har liksom alltid levat kvar i mig. Jag har mött många motståndare internationellt och vi har spelat landskamp och VM. Men Bengt var den som satte den präglen. Att det var ingen jag har mött som jag har tyckt fullständigt krossat och gjort bort mig på det viset som Bengt gjorde. Va? Så att jag har oerhört imponerande minne av honom. Va? Och dessutom, jag såg han sen i landslaget, han var med här innan. Och han kom inte med så att säga till kvalmatcherna mot Västtyskland då 65-66 av någon anledning. Han var med nere i Berlin när vi spelade 1-1, men sen förlorade vi här hemma på Råsunda. Då var han inte med. Och det förvånade många. Den uttagningen kan jag komma ihåg nu som man reagerar för. Det var två stycken som inte kom med då när vi förlorade kvalmatchen på Råsunda. Det var Bengt Lindskog och Bosse Larsson. Och ja...
Vad beror det på då?
Ja, men det var ju en förbundskap, så du får fråga dig. Jag har ingen aning om vad. Men de var väl inte... Bosse var ju väldigt ung då. Han var precis kommit fram. Va? Och Bengt, han var lite kontroversiell kanske. Va? Proffs i Italien. Han gjorde inte så mycket väsen av sig utanför plan. Va? Och det kan både vara gott och ont. Va? Vissa spelare har en förmåga att framhäva sig själv på något vis. Va? Men Bengt var väldigt ödmjuk. Men jag såg honom sen han kom hem här i IFK Malmö och följde honom. Alltså, han var fantastisk fotbollsspelare, tyckte jag. Så att det de två arbetsmiljöerna och så en sån fantastisk fotbollsspelare mitt emellan dem att leverera framåt.
Lite längre fram. Då,
lite längre fram. De kallar det 9 och 10 och de har så mycket siffror.
Nej, då,
men Bengt i den positionen med de två sidan om honom. Där har jag ett fantastiskt inom mitt fält.
Ja, det får jag hålla med om. Och ja, behövs det egentligen fler spel? Du har två positioner kvar.
Ja, man behöver ju målgöra.
Man behöver det. Ja,
men samtidigt vet jag ju om att sånt som Bosse och Bengt Lindskog, de är ju målgöra också. Va? När de hamnar i de situationerna. Bosse är ju, precis som Bengt, alltså när de fick chansen så gjorde de mål väldigt ofta. Så kom de fria. Bosse hade ju aldrig, inte Bengt heller, skulle klackas eller vinklas, utan det var distinkt pang i hörnan. Va?
Rakt på. Liksom.
Väldigt tråkig, så att säga. Tråkig avslut, men effektiviteten enorm. Va? Och den går jag gärna efter. Så att den kombinationen hade varit väldigt rolig att säga.
Ja, det tycker jag. Det låter väldigt intressant.
Ja. Och sen började jag säga målskyttar. Ja, alltså Marcus Rosenberg är ju självklar. Men jag tycker också att jag tar med Zlatan. Jag tycker Zlatan är så bra som fotbollsspelare. Då tillsammans med Marcus Rosenberg, vi ska bygga ett lag med de spelarna jag har med här, så behöver jag två, så att säga, riktiga golgötter som är kliniska där framme när de får chansen. Och det har de ju båda visat enormt. Inte minst i MFF. Zlatan visade när han var i MFF. Han har visat ut i Europa och landslaget på ett annat sätt. Men just när han var i MFF så visade han också att han var klinisk när han fick chansen. Och Marcus Rosenberg som hemvändare har också visat att han har varit klinisk i den biten. Så de två på topp tycker jag. Sen kan man diskutera Zlatan och MFF och så vidare. Men om vi tar MFF-are som spelat bollar, om vi ska ta ut ett lag, va, så hans fotbollskapacitet kan jag inte komma ifrån.
Alltså man får väl ändå säga att oavsett hur hans affärer utanför planen, så är han ju väl... Kan man ranka honom som Sveriges bästa spelare genom tiderna?
Nej, det kan man inte.
Det kan man inte?
Nej, det är fortfarande Bosse.
Det är fortfarande Bosse. Ja, det är bra. Ja, det är bra.
Skojar lite. Men han är ju en sån fantastisk fotbollsspelare. Och när vi gör ett lag här och rankar, så rankar vi fotbollskunskaperna.
Absolut.
Och då tycker jag, när man tittar på det laget som jag har tagit ut tillsammans med de som är på topp, så är det svårstoppat framåt när vi kommer och vänder upp i, om det är omställningar eller det är inlägg eller det är uppspel eller vad det nu månde vara, så är det ju två spelare som kan ta tillvara på de målchanserna vi skapar. Det kan vi inte komma ifrån.
Vi pratar ju också ett lag här nu som är de över 1,90 alla utom Schwarz?
Ja, Bosse är väl 1,83-1,84.
Ja, okej, okay, han kanske inte är så. Han säger alla, bara, så, det är bara storheten som gör att han...
Ja, men där är, något i fotboll är också den här man kallar lite centrallinje, va? Du har en stor målvakt, du har tre rejäla mittbackar. Du har alltså Bosse och Bengt Lindskog och sen har du Zlatan och Rosenberg. Du har en centrallinje, va? Sen kan du ha lite små råttor runt omkring, om det är Messi eller någon andra, va? Men det är viktigt. Sen ska de kunna spela boll också, helt klart. Men de här, vi ser ju, det är som fotbollsmässigt mest beundrar med Zlatan, det är ju hans enorma vighet och rörlighet. Alltså han kan ju göra saker och ting som jag inte kan tänka ens en gång. Han bollen är i luften och så jag tror så gör han någonting, om det är bicykletas eller klacksparkar, som jag aldrig skulle kunna få en tanke på att nu ska jag försöka göra det ens en gång. Va? Det gör han och lyckas med. Va? Så att han har ju en extrem skicklighet med den stora kroppen han har. Va? Och det är också bonus.
Ja, det är en väldigt stundens ingivelse, känns det som oftast, att här, alltså, det här kan man göra.
Ja,
och så men, gör man det. Och så
blir och så är det så att de lyckas.
Ja, ja, och så blir det bra.
Ja, det är det som är det extrema med honom. Mm. Med den kroppen han har. Va? Så att det är ett vältränat lag. Det kan jag inte komma ifrån.
Rosenberg, hemvändaren, får vi också...
Ja, jag hade följt Rosenberg, följt han innan som... Jag ska inte säga ordinär spelare, men ordinär toppspelare både i klubb och landslag. Men den betydelsen han fick och på det sättet han engagerade sig visar ju att han hade andra kvaliteter som jag inte kände till riktigt, som han visade upp faktiskt. Och just som de här ledarrollerna. Och det gör ingenting om man har många ledare i ett lag. Alltså man har många spelare som kan vara ledare. För det är bara att stimulera, tycker jag. Alltså det är inga problem. Man ska kunna vara ledare på många olika sätt, så att säga, för att få gruppen att fungera. Man ska våga kunna göra, våga kunna säga saker och ting. Och kunna vara kloka fotbollsspelare, så man kan följa instruktioner. Vad är det nu vi ska göra ihop så att det blir bra?
Ja, för jag skulle komma till det. Det är ju starka individer hela gänget här. Vem skulle du sätta som kapten i ett sånt här lag?
Det hade jag valt Marcus Rosenberg.
Det hade du gjort det?
Ja, det hade jag gjort. På den biten i den slutfasen som vi har här, det är den bilden vi har lite framför oss, som den kaptensrollen som man tar på ett visst sätt, att man med hård konkurrens då naturligtvis från Christer Christensen som var kapten i många år. Men ska man välja en så vill jag ändå Rosenberg, för den typen han kom hem, det ansvaret han tog både på och utanför plan som MFF-are här. Han förde laget fantastiskt framåt.
Ja, det är ju också kaptenen som tar snacket med allt annat. Med domare, med motståndare. Alltså, ja, som kommer undan lite mer med
det. Ja, men det skiter fullständigt.
Det skiter du fullständigt.
Motståndare, domare. Det är snacket.
Du var själv kapten 79.
Ja, men det, alltså, snacket är inåt. Mm. Det är inte utåt. Det är jag inte intresserad av. Utan det är liksom hur vi kommunicerar inåt med varandra för att få resultat, va? Och på vilket sätt vi, inte med ord utan med kropp och kroppsspråk, visar att så här ska det vara. Va? Det är inte bara att säga att nu måste vi kämpa.
Inte Bosse, kapten sen?
Jo, men inte på samma sätt, för han säger inte så mycket. Nej. Han är också en, han är en doer. Han gör det han ska göra hela tiden, hela tiden. Marcus känner jag mer som kan styra upp det och säga till på ett annat sätt. Och just att påpeka vad är det nu vi ska göra och hur vi ska göra. Som är en förlängd arm då ut mot tränaren och så vidare.
Nu har vi ändå två anfallare som är i samtida, Zlatan och Rosenberg. Skulle de klara av att Rosenberg var kapten?
Ja, det tror jag inte är problem. Alltså det tror jag inte på något sätt. Alltså. Och då tar jag väl den mogna Zlatan, om jag uttrycker mig så. Mm. Om vi har idag, så tror jag inte det är ett problem.
Då kommer vi till vem ska stå på sidlinjen och styra det här. Behöver de ens en gång någon tränare, höll jag på att säga.
Ja, men det behöver de. De behöver en tränare som ska berätta hur riktlinjerna ska vara. Sen behöver vi spelare som kan acceptera detta och kan utföra det. Mm. Och utföra det på ett bra sätt. Va? Så att det är liksom, det är det som är en professionalism. Att även om en spelare kanske inte tycker exakt som tränaren tycker, att varför spelar vi inte så? Så är det den professionalismen som säger att när tränaren har sagt det så går ut och gör det 100%. Även om jag lägger av och blir tränare, kanske inte gör exakt likadant. Det är det som är det oerhört viktiga. Att du har de spelartyperna. Så att man är så professionell att man går ut och gör det jobbet som vi har kommit överens om. Det är oerhört viktigt.
Vem är tränare för detta laget?
Eller? Ja, men om man tittar på de tränare som vi har genom åren här. Så att jag kan säga, jag har tre tränare att välja mellan. Den första tränaren jag har går bakåt till som heter Antonio Duran. Han var väl den första som hade som var riktigt heltidsanställd, fastän vi andra jobbade. Så att jag brukar alltid fråga, vad gör han för något på dagarna? Men det är en annan fråga. Sen är det naturligtvis Bob Houghton när han kom, men ny typ av fotboll kan vi inte komma ifrån. Där vi gick från pildammarna här borta att springa till att all träning skedde på plan. Va? Där en stor oro bland oss spelare blev, men ska vi inte springa och ha konditioner? Jag menar, den klassiska för honom är ungefär när jag pratar med Bobby efter 2-3 månader och så här lite grann, när han frågar här med pildammarna. Så ja, vi springer så här. Tallriken har vi här inne på pildammarna, är 600 meter lång som fan, runt. Det är jävligt intressant. Springer ni 600 meter, allt vad ni kan? Ja. Men jag frågade så, Staffan, när på en fotbollsmatch springer du 600 meter i följd, allt vad du kan? Ja, det gör jag aldrig. Varför ska vi då träna där? Det var liksom någonstans hans attityd. Vi ska träna det som vi har nytta av på planen. Sen måste man träna kondition lite på annat. Men ändå, det vi gör här på träningen, det ska vi ju sen se och förverkliga när det är matchen. Mm. Går vi ut och tränar någon sak så gör vi något annat på fotboll. Och det vi tränar måste ju också vara... Idag är man väldigt glad för att rita upp saker och ting på tv och löpvägar. Man flyttar gubbar i tv, hur bra som helst. Men om du inte går ut och gör det på träningen. Om du inte tar en tränare och säger, har du 16 spelare och du har 10 bollar. Jag vill säga att du tränar i en timme försvarsarbete. Och så tränar, ja men jag kan berätta hur vi ska göra. Nej, inte berätta inte hur vi ska göra. Gå ut och gör det med dem. Visa mig hur vi ska spela på söndag i vårt försvarsarbete. Kan tränaren inte dig? Ska vi inte ha en?
Nej. Men du sa tre tränare.
Ja, jag tyckte också när Åge kom. Så tyckte jag också han har själv spelat mot honom i VM-kvalen mot Norge. Men jag tyckte också han hade en pondus och en fotbollsfilosofi och en tränare, alltså ett sätt att vara tränare, just att behandla spelare, prata tydlighet och även utåt så att säga, men auktoritet som måste de andra tre, för det är också oerhört viktigt hur man är utåt, tycker jag. Det är viktigt inåt naturligtvis, men ändå är det en representation utåt i klubben också, liksom, vad man står för på ett sätt. Så att det är svårt att välja en av de här tre, men naturligtvis ska jag ta en av dem så blir det Bob Houghton. Och det gör jag rent egoistiskt eftersom jag har mest koll på honom så att säga. Och dessutom vad han tillförde, man glömmer gärna det för svensk fotboll. Va? Mm. Vi kom in, Halmstad, Roy Hodgson kom upp som fortfarande blev förbundskapten i England. Svennis kom, Göteborgs framgångar på 80-talet. Det är en produkt av den fotboll som Bob Houghton satte in i Sverige. Det kan man aldrig ta från honom.
Nej, precis. Han förde in en ny fotboll.
Definitivt. Sen är det med allting när man har en idé. Den måste alltid förädlas och förbättras för varje år. Men där finns vissa grunder i det. Och en av grunderna är precis som jag sa innan. Det är att ska vi få resultat i matchen så måste vi försöka träna det på träningen.
Mm. Vad tycker du om tränaren vi har nu?
Ja, men han har ju inte fått visat något riktigt ännu. Det kan vi inte komma ifrån. Va? Vi vant igår här i cupen, kvartsfinal ska till Djurgården. Så att alltid måste ju tränaren få ett år på sig. Det är alltid svårt att se de här bitarna. Om det är något nytt eller inte nytt.
Har du sett honom ute på träning? Någonting?
Nej, det har jag inte gjort det.
Det du säger här, det är ju det jag tänker på också. För att skillnaden mellan honom och Jon som lämnar nu. Ser man på träningen en liten skillnad. Han är inne och drar i spelarna och visar här ska du gå, så ska du gå. Ja. Och så gör vi den. Och så gör vi den igen. Och så gör vi den igen.
Ja, men om det så är det goda egenskaper. Om du sen ser det resultatet på plan i matchen.
Mm.
Du måste kunna se det vi tränade under Bob var så oerhört tydligt. Och egentligen enformat. Det var enorma upprepningar. Men när vi kom till matchen så var det exakt det vi gjorde. Vi spelar upp, vi spelar bak, vi spelar ut, vi spelar in, vi gjorde mål. Då ritar man i tidningar, så här spelar jag med FF. Ja, alla visste hur vi spelar. Och ändå var det ingen som kunde stoppa det.
Nej, det är
ju... Och då sa man så, ibland kommer man så, ja men då måste vi hitta på något nytt. Av vilken anledning ska vi hitta på något nytt? Vi vinner allsvenskan med 10 poäng. Vi har flest mål och släpper in minst mål. Men vi är ändå det tråkigaste laget, tyckte alla andra.
Mm.
Så ja, det håller inte riktigt i fotboll. Fråga våra supportrar vad de tycker. Om vi vinner ligan med 10 poäng, gör flest mål och släpper in mest, då skiter våra fans i hur vi spelar. För det är ju bra.
Ja, i topp i alla. Där ska du vara.
Ja. Ja, jag menar, den analysen, den kommer inte någon här på arenan att säga att den är dålig. Det finns ju inte på kartan. Det finns inte min karta heller. Så där, man ska vara försiktig med det lite grann.
Ja, men då har vi ju ett himla fint lag här ju.
Definitivt.
Hur bra står de sig, tror du? Alltså hur bra hade de stått sig i världsfotbollen idag om man liksom hade kunnat så jämföra dem?
Ja,
I allsvenskan borde de ju springa hem det.
Ja, alltså där finns ju många lag som kan sätta så att säga sådana här bästa lag även i Sverige. Du kan ju tänka dig om exempelvis Bayern München skulle sätta sitt samma tankeställning eller Real Madrid och så vidare så hade vi nog fått svårt i den biten, men nu är det ju lite lek och spel för gallerierna, men om tittar man på det så det är ett fantastiskt fotbollslag. Man kan säga så istället, det hade ju varit fantastiskt roligt att få se dem spela ihop.
Ja, det hade ju varit en dröm.
Ja.
Jag tackar så jättemycket för den här supergenomgången av alla tiders lag i MFF. Du var inte med själv.
Nej, det förbjuder min ödmjukhet, så helt klart. Det är inte bara det, utan jag var väl en nog så god fotbollsspelare. Men jag är helt medveten om jag var inte i klassen där det sig.
Nej, jag tänkte också att du kunde ta ut att du skulle få spela med farsan. Ja,
ja det skulle jag också kunna göra. Där är ju egenskaper. Det måste man ju ha som kvalitet. Min far började var ju extrem nickspecialist. Och det har vi ju inte så många. Kanske man är skicklig att både försvara och anfalla, men det är ju ändå så att han gjorde näst bästa målskytt i MFF, 298 mål, och över hälften av dem gjorde han på nick. Det är ju extremt. Han hade en enorm förmåga att den här spänsten och komma i tajmingen på nicka. Så som jag lärde sig när jag var på. Det är vissa. Den ena spelaren som upplevde hade också var Ralf Eström. Han hade också den här förmågan att komma upp och så en knyck i nacken så att man fick den nästan som ett skott. Va? Och det är vissa egenskaper vissa spelare har. Va?
Ja, det är en timing.
Ja, alltså. En timing. Hoppa upp i tid, ha en bra spänst och så ha en bra knyck i nacken så att få bra träff på bollen. Va? Han var ju en oerhörd nickspecialist. Man har sett både bilder och jag har sett han i verkligheten. Och så här, den förmågan att... Och sen får man inte glömma, du måste ju också ha spelare både försvarsmedan som har mod. De ska ju våga sätta huvudet där andra knappt vågar ha fötterna.
Ja, precis. Så är det. Ja. Lite dumdristighet får man ha.
Ja, men mod måste det vara. Det är
liksom... Men du har en dotter också som spelar?
Ja, jag spelar en allsinsk match för MFF Dam. Så vi är ju tre generationer som har spelat allsinsk fotboll i MFF.
Ja. Då vet man vad man pratar om i alla fall.
Ja, det vet jag inte. Men man har en åsikt i alla fall.
Jag tackar för den åsikten. Ja,
tackar också.